På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Hej, hej, hopp, hopp, hopp på er och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast. Ett nytt gästavsnitt är hos oss och den här gången så är jag glad och nästan lite stolt att få säga att jag sitter tillsammans med Dan Tangnes i OYM:s kontor och lokaler. Och vilken fantastisk anläggning det här är först och främst. Så vi ska börja där, Dan, som du har visat runt halva byggnaden i alla fall. Vi har inte hunnit med hela.
Nej, det är en imponerande byggnad och det tar lite tid att ta in alla intryck för det är så enormt stort. Men vi är lyckligt lottade såklart som får nytta den här fantastiska byggnaden och resurserna som finns här dagligen.
Välkommen till podden.
Tack så mycket. Tack för det.
Väldigt roligt att ha dig med. Ett och ett halvt år har den här stora byggnaden stått på marken här utanför SOG, eller i SOG. Kan du berätta lite mer om den som beskrivs vara världens mest moderna anläggning i världshockeyn?
Ja, det börjar väl egentligen med att vår ägare som är vetenskapsman i grund och botten. De kom väl överens om att vi var ganska trångboda i Bossard Arena. Och styrkerum och träningsmöjligheter utanför isen började bli ganska begränsade. Så de tittade väl på hur vi skulle kunna bygga ut och eventuellt bygga en ny tränings eller ett nytt gym helt enkelt. Och då åkte han och ledningen till Salzburg och blev inspirerad av vad Red Bull hade byggt där borta och kom väl hem med en helt annan vision än vad de hade tänkt när de flög dit. Och som jag var inne på så är han vetenskapsman och då bestämde han sig helt enkelt för att han skulle försöka bygga ett centra där man skulle föra ihop vetenskapen med idrotten så att man verkligen skulle veta och ha fakta på att det du gjorde verkligen gjorde någon nytta och att försöka genom vetenskapen ta träningen och vad ska jag säga medvetandet om vad man gör från en atlet till en ny nivå. Så att här jobbar ju 40 stycken vetenskapsmän och kvinnor inom olika områden. Man har fyra kärnområden som är då fysisk träning, näringslära. Det är testverksamhet där man gör väldigt mycket vetenskapliga tester. Och även då health management som man kallar det. Hur man ska se till att hålla kroppen både frisk och skadefri och göra den redo för träning och tävling igen så fort som möjligt efter en eventuell skada.
Men det finns inga ursäkter för att inte lyckas när man har de här förutsättningarna?
I alla fall inte för att vara nyfiken och försöka ta tillvara på den här infrastrukturen och all vetenskap som finns här. Men det är ju en process att få ett sånt här stort projekt och verkligen bli effektivt. Och det är många människor inom många olika områden som ska lära sig och samarbeta med varandra och förstå varandras expertis inom olika områden. Så att vi har kommit en bit på väg men vi är väl fortfarande inte i mål vad gäller hur vi vill jobba i framtiden.
Men är tanken att skapa den ultimata idrottaren? För maten vägs, du är inne på laboratoriet där och allt det här ska ju sammanvävas också för att skapa de där ultimata förutsättningarna. Så är det det ni försöker göra här? Att så här fixar vi till den perfekta hockeyspelaren?
Ja, idrottaren överhuvudtaget. Jag tror att det är så mycket en idrottare idag inte har riktigt koll på. Och det kan låta lite skrämmande det här med att man väger maten och att man övervakar varenda lyft eller sprint eller skridskoskär man tar under en träning. Men egentligen är väl allt, görs väl allting för att man ska effektivisera det man gör. Så jag tror inte att vi tränar så mycket mer än på många andra ställen. Men vi försöker ju träna bättre och mer effektivt och leva mer effektivt utifrån ett elitidrottsperspektiv än vad man kanske har gjort tidigare och vad man gör på andra ställen. Så det är väl det, hela den miljön man vill försöka, och medvetandet från idrotten man försöker optimera.
Det är lite annat det här jämfört med Rögle och Linköping, va?
Ja, det är såklart spännande att ha och nästan en once in a lifetime möjlighet att få ha varit med på den här resan. Egentligen från det här centret var ett stort hål i marken. Men det har gått väldigt fort. 2015-16 började de ju spåna på det här. Och 2020 så var det invigning. Och så från vision till att vi verkligen sitter där har ju gått väldigt, väldigt snabbt.
Och som jag förstår det så dras världens uppmärksamhet kring det här också. Att folk vill åka hit och titta och inspireras och även jobba här.
Ja, men det är klart att är man passionerad och intresserad av idrott generellt skulle jag vilja säga. Och man har eventuellt en vetenskap inom ett visst område. Så är det klart att du får jobba med både de bästa atleterna och de några av de skarpaste hjärnorna inom olika områden. Så det är en väldigt inspirerande och tillfredsställande miljö att jobba i. Och som sagt, man får påminna sig själv och framförallt påminna våra yngre spelarna vilken fantastisk möjlighet de har att verkligen kunna ta åt sig av allt det här och att de tar vara på det, utnyttjar det till fullo och värdesätter den möjligheten de har fått där.
Och din plats i det här då? Nu har vi suttit och käkat lunch och pratat lite grann. Och jag har ju märkt att du känner allt och alla här. Jag tyckte du sa en intressant sak nu, Lundström, så att det du ska fokusera på och det ditt arbete här är att skapa energi till övriga. Och skapa energi kan ju betyda så mycket. Så vad betyder det för dig?
Ja, det är väl mitt jobb som tränare. Givetvis att jag kommer in och jag begär ju 100% av våra spelare varenda dag och då kan inte jag komma in med, då ser det dumt ut om jag kommer in och ser ut som jag precis har lämnat kudden och helst skulle vilja ligga kvar där några timmar till, utan jag måste ju som sagt försöka utstråla att här är ytterligare en möjlighet att kunna bli lite bättre och framförallt sprida hur lyckligt lottad jag tycker att jag är som får jobba här och jag tycker att övriga spelare och personal borde känna likadant att både få jobba med en fantastisk infrastruktur men framförallt kanske många hungriga och inspirerande människor som är duktiga i olika områden.
Men att få vara en sån organisation med sådan framdrift och ni är regerande mästare och nyligen så utsågs ni till Europas bästa klubb av EHC. Stort det bara kan jag tänka mig också att det är många man tampas med där och att ni är etta på den listan. Hur är det att vara på toppen och hela tiden mota undan de här andra som försöker ta sig upp på den platån ni är på just nu?
Ja, nu ska vi inte glömma i den kalkylen att vi blev utslagna i Champions League och det var en stor besvikelse här hos oss såklart också. Så att det är ju det med idrotten, du kan aldrig garantera några resultat. Vi pratar väldigt mycket om att kunna fokusera på det vi kan kontrollera. Och nu har vi ju fått en väldigt fin möjlighet att kunna kontrollera mer än vad kanske andra kan genom resurserna som finns här. Och det försöker vi ju hela tiden att vara innovativa, att attrahera öppensinnig, nyfiken personal, både ledare men framförallt spelare. Spelare som verkligen inte ser att de har varit på toppen av sin karriär utan är hungriga på lite mer och även hungriga på att utforska kanske nya vägar hur man kan ta sin karriär och sitt spel till nästa nivå. Så det är väl utmaningen att hitta och identifiera de spelarna och även den personalen i övriga staben som kan hjälpa oss och ligga i framkant.
Jag sitter här spontant och bara funderar på baksidor med det här och hittar inte någonting. Förutom kanske att Kan det vara så att det smyger sig in en bekvämlighet när man har de här lokalerna och den här grunden att stå på som ni har?
Jag tror faktiskt inte det. Och precis som jag var inne på, rekryteringen och kommunikationen innan man går in i någon relation med spelare och ledare är väldigt viktigt. Att man klargör förväntningarna från båda hållen. Och det är ganska svårt att bli bekväm när allt du gör mer eller mindre övervakas. För så fort du märker att ja, men nu fick vi ju inte riktigt 100% av ditt engagemang eller av din insats idag, så registreras det någonstans i alla de här, bland alla de här vetenskapsmännen som har lite koll på en. Och då är det ju det, då är det svårt att fuska helt enkelt. Det som kanske är den största hotet är väl att den här miljön är ju inte för alla. För det blir ju lite, jag ska inte kalla det mini Big Brother känsla över det, men du måste ju vara öppen, väldigt öppensinnig, nyfiken på att lära dig nya saker, eftersom det är inte alla som vill ha en sovmatta under madrassen som registreras, som registrerar hur mycket du sover och hur mycket djupsömn du har per natt.
Har spelarna det?
Ja, vi håller på att experimentera ganska mycket med återhämtningsfasen. För vi har ju kommit under full med att schemat är väldigt späckat. Det är väldigt svårt att träna mer än vad vi gör idag. Men jag tror att vi har ganska mycket att hämta i själva återhämtningsfasen. Så att när vi tränar att vi kan göra det mer effektivt. Och att vi ska kunna hålla oss både friskare och mer skadefria. Och som sagt då få ut mer kvalitet både i träning och tävling än vad vi har kanske lyckats få. Nu är det lite speciellt här i Schweiz när man alltid spelar fredag och lördag också, vilket gör spelschemat ganska intensivt under helgerna. Och kan vi bli bättre än de andra på att återhämta oss, så tror jag vi kommer ha en stor fördel under en lång säsong, och framförallt när man går in i ett slutspel i slutet på säsongen.
Men som huvudtränare, du har ju dina tentakler ute lite överallt. I det här systemet och i den här klubben, är det så att du har lika mycket kontakt med vetenskapsmännen som dina egna spelare, och tar i så fall fokus ifrån kärnverksamheten, om du förstår vad jag menar?
Ja, men det blir ju en liten annan verksamhet. Det är ett traditionellt, vad ska jag säga, SHL-lag eller även i vilken liga som helst, så har man ju såklart kontakt med fystränaren där också. Här har man ju kanske en lite större stab som man har kontakt med, och där vi kanske bevakar en större del än själva bara fysträningen, där man tittar lite på, vi verkligen försöker bryta ner det på en individuell nivå. Om vi har Adam som sitter på andra sidan bordet här nu och poddar, vad är han för typ av spelare, hur ska vi planera hans fysträning, hur ska vi se till att han får i sig tillräckligt med näring? Hur har hans senaste veckor, månad sett ut? Har han varit iväg på landslagsuppdrag? Vi kan göra både blodprov och kognitiva tester för att kolla hur dina muskler och hur din hjärna har återhämtat sig, om den är pigg och fräsch eller inte. Så vi kan ju styra och pulsera träningen på ett lite annat sätt än vad man kan göra i Sverige. Så givetvis är ju jag kommunicerar väl kanske med lite fler människor än vad man gör normalt sett. Men jag tycker det är oerhört spännande och givande, så att jag har absolut inga problem att göra det. Jag har lärt mig oerhört mycket de här senaste 4 åren, och framförallt de senaste åren sen jag började hänga med alla de här vetenskapsmännen, så känner jag mig helt plötsligt lite smartare.
Har de checkat av din träning och din sömn och dina kostvanor också här?
Faktiskt så har jag varit försöksperson på de flesta okay. testerna. Så jag kan prata ur erfarenhet med spelarna när jag säger att det är ingen fara att låta dem kolla din sömn eller ha den här sömnmattan. De är inte intresserade av att titta på vilka timmar man är vaken, utan enbart för att hjälpa spelarna att optimera sin prestation helt enkelt.
Har det varit några SHL-klubbar här på studiebesök?
Hockeyförbundet har varit här och hälsat på för några veckor sedan i samband med landslagsuppehållet. Så spelar ju J18 en turnering i Schweiz, så de har varit och hälsat på. Och det har varit en hel del hockeymänniskor, både från Sverige och Nordamerika och överallt det senaste året här. Så att det är kul att folk är nyfikna och Men som sagt, det är väl inget facit vi gör här. Jag tycker det är viktigt att poängtera att vi försöker gå lite nya vägar. Vi har förmånen att ha en rik ägare som har ett stort hockeyintresse, men har även en bakgrund inom vetenskapen givetvis då, och har ett önske om att sammanföra båda världar. Och jag tror att det ligger en stor vinning i hans intressen. Så vi försöker helt enkelt hitta lite nya vägar vad man kan optimera för att bli en bättre hockeyspelare och för att bli mer framgångsrik hockeyklubb också.
Ja, där hör ni. Det är pulsen som slår och det innebär att det är period 2 och maxpuls vi är inne på just nu tillsammans med Don Tangnes. Snabb frågor och fördomar. Och känner du för det här då? Nervös? Eller va?
Lite grann.
Lite grann.
Du har säkert några lik i garderoben som du har grävt fram på något sätt. Så jag får väl stå för mina handlingar nu.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Jag får ändå säga att Sam Hallam har gjort ett imponerande jobb i Växjö under tid. Och ja, Sam får jag säga.
Bästa spelaren du coachat?
Jan Kovars.
Jag vill höra motivering också.
Han är väl, man har coachat många bra spelare som har spetsegenskaper på olika områden. Men när man stoppar ihop allting så tycker jag ändå att han har så mycket av allt möjligt. Så för mig är det en gåta att han inte har gjort en lång NHL-karriär och har ett större anerkännande i Nordamerika än vad han har idag.
En okänd talang?
Kan mycket om vin.
Snyggt. Har det varit några vinresor här i Schweiz? Du har hunnit med.
Schweiz är ett väldigt underskattat vinland. De exporterar enbart 2% av sin produktion. Vilket gör att de behåller väldigt mycket kvalitet i Schweiz. Och, så det har varit en spännande upptäckt. Många bra schweiziska vinproducenter.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Bästa köp? Jag har köpt ett hus i Ängelholm. Det tror jag har varit en bra affär. Det är väl det bästa köpet jag har gjort. Sen har jag nog lagt alldeles för mycket pengar på viner, om du frågar min hustru. Så får väl säga det för att hon ska bli nöjd.
Hur stora delar av lönen går åt till att köpa in olika viner?
Det går lite i perioder såklart. Men jag gillar att samla. Jag har ett stort intresse. Och nu får inte det misstolkas med att jag dricker 2 flaskor vin varje kväll, men jag gillar att samla och gillar historien kring olika vinproducenter och så det har blivit en stor hobby utanför hockeyn, inte bara dricka vinerna men att lära sig mycket om viner från olika länder och områden.
Nu är det mina presumtiva tankar som ska presenteras om dig som person och tränare, så får vi se hur det här går helt enkelt. Jag brukar vara ungefär 50%. Så vi kör och ser var vi landar någonstans.
Spännande, spännande.
Du har bokstavligt talat plöjt varenda ledarskapsbok som går att hitta på svenska, norska och engelska.
Ganska många av dem, ja.
Det är så.
Stämmer.
Ja, men det känns som att du är extremt noggrann. Att du inte lämnar någonting till slumpen. Det är lite därför jag bildar den här fördomen.
Nej, så vill jag gärna arbeta. Vi pratar väldigt ofta om det i ledarstaben också. Att vi ska se till så att vi inte blir utmanövrerade eller utcoachade av någon annan tränarstab. Och det är väl det enda vi kan påverka. Att vi ser till att förbereda våra hockeyspelare så gott det går. Både individuellt och som lag på vad som väntar i form av motståndare och framförallt att vi ska hjälpa dem att sätta dem i ett tillstånd där de kan prestera sitt yttersta så ofta som möjligt. Så att ja, vi försöker inte lämna mycket åt slumpen.
Roger Rönnberg brukar prata om det där tävlingstillståndet och det är väl kanske lite det du berör här också. Hur får man spelare att hamna i den zonen?
Det tror jag är viktigt att balansera hur mycket information man ger dem. Så att de slipper tänka när de går ut och spelar. Det är lätt hänt att man som tränare försöker förbereda dem så väl så att de tappar det här instinktiva beteendet när de kommer ut på isen och de börjar tänka hur var det nu jag skulle göra? Skulle jag gå eller stanna? Skulle jag skjuta eller passa? Ska du eller ska jag gå? Och så vidare. Och hamnar man där, då har man misslyckats lite som tränare. Och det är en hårfin balansgång. Jag tror den absolut viktigaste grunden i det är att få spelarna att känna sig trygga. Att jag pratar väldigt mycket om saker du kan kontrollera som inte har någonting med talang att göra eller erfarenhet att göra eller hur mycket pengar du tjänar att göra, utan det har med din karaktär och din disciplin och din vilja att tävla att göra. Och de sakerna försöker vi verkligen hålla dem ansvariga för hela tiden. Men de andra sakerna gäller att liksom hålla ner informationen så mycket som möjligt så att de kan gå ut och spela instinktivt och spela snabbt utan att de ska behöva komma ihåg 30-11 olika saker när vi släpper ut dem på isen. Och samtidigt veta att gör de ett misstag så är det fine så länge vi ser att de är all in i det de försöker göra.
Av alla de här böckerna som jag beskrev där då, som du har plöjt igenom, är det någon du har fastnat lite extra vid som är på något sätt din manual till hur det är att vara ledare? Eller någon person kanske som du inspireras mycket av?
Ja, det är många personer som man inspireras mycket av, tycker jag. Jag tycker det viktigaste kanske i ledarskapet är att man förstår att det finns en hel del olika personligheter man ska kunna lära sig att hantera och framförallt respektera. Och kanske det allra viktigaste i det här är att man förstår vad man är för typ av människa själv och vad man själv har för styrkor och svagheter i det hela. Och det har väl kanske blivit den viktigaste instinkten, att man vet hur man själv funkar, hur är jag när jag är som bäst och hur ska jag sätta mig själv i det tillståndet så ofta som möjligt. Och hur är jag när jag är stressad och blir lite osäker kanske? Hur beter jag mig då? Hur ska jag se till att parera de beteenden så tidigt som möjligt och så bra som möjligt? Så att är det någonting som man har lärt sig, så är det väl just att förstå sig själv på ett djupare sätt och förstå att det finns väldigt många olika personligheter och att det gäller att försöka förstå, respektera och tillmötesgå de här olika personligheterna på olika sätt.
Så det handlar på ett sätt om att respektera personligheterna men att förändra beteendena, om man kanske ska sammanfatta det på något sätt.
Och då tror jag man måste liksom man blir dålig på både svenska och norska och man pratar engelska, tyska och allt möjligt där, så man får ju tänka sig för emellanåt, så det kommer ut på rätt språk. Man måste attackera varje personlighet på olika sätt helt enkelt. Hur ska jag till exempel få dig att agera på ett visst sätt som jag vill? Vilka knappar ska jag trycka på för att du ska tycka det är spännande? Jag tycker det är framförallt tre olika saker som man måste ha med för att alla människor, oavsett vilken personlighet, ska köpa det fullt ut. Du måste förklara vad du vill att spelaren ska göra för någonting. Du måste kunna hjälpa honom med hur han ska kunna utföra vad du vill att han ska göra. Och kanske det viktigaste, varför? För ofta så frågar jag alla, varför ska jag göra så? Vad vill vi att det ska leda till? Och fångar du alla tre, då har du ju både lärt ut någonting och fångat motivationen och det här drivet hos spelaren att vilja utföra det fullt ut. Så att det är nog en bra påminnelse till alla hockeytränare, och jag försöker påminna mig själv. Har jag verkligen checkat av de här tre boxarna när jag har pratat med spelaren, eller tittar han på mig som jag har sju huvuden när jag försöker få honom att backchecka?
Du har starkt övervägt att kontakta Elite Prospects för att be dem byta bild på din tränarprofil.
Nej, det har jag inte, men jag har hört tal, eller jag vet att många har poängterat samma sak, att det är en väldigt gammal bild där, men
ja, den är från
nu tycker jag nästan det är lite coolt att det hänger kvar från Jag tror det är säkert om jag var U16-tränare i Rögle eller något sånt där. Så att, nu tycker jag nästan det är coolt att det hänger
kvar. Ja, men den är ju decennium gammal ungefär. Då, så det blir lite retrokänsla över den.
Precis,
nästan.
Jag får känna mig lite ung också. Så att, nej, jag har ingenting emot det faktiskt.
Okej, så då kanske vi ska säga till EP här då att de får behålla den framöver.
Ja, ja, det är helt okej för mig.
Så då går jag bet på den fördomen i alla fall. Att du inte har hört av det till Uffe Bodin och Peter Sidner och gänget och sagt att... Amen, jag vill ha en mer modern, nyuppdaterad profilbild.
Nej, precis. Det kan inte göra rätt på alla påståenden.
Du innehar det inofficiella klubbrekordet i SOG för antalet ätna korvar efter att du och dina tränarkollegor utmanat varandra.
Jag vet jag faktiskt inte. Nej. Nu vet jag inte vad du syftar på. Nu fick jag tänka till lite här.
Jag tänkte, alltså det här är bara magkänslespaningar egentligen.
Vi utmanar varandra väldigt ofta.
Jag tänker att det har någon gång varit ett antal korvar serverade framför er. Och så har ni haft en så här, okej, under en minut, vem trycker flest korvar här?
Nej, vi har en målvaktstränare som jag skulle klå mig alla dagar i veckan. Så okay. Ingen chans där tyvärr.
Okej, men det tävlas mellan er också hela tiden.
Det gör det väldigt ofta. Det är väldigt mycket vadslagningar och tävlingar i olika former. Och ibland vinner jag, men ofta är man väl förbannad av någon annan och tycker att det är orättvisa bedömningar. Och Holden är väl den som har vunnit flest tävlingar så här långt. Så han leder väl maratontabellen de senaste 4 åren.
Det kanske är bra att sätta sig själv i det tillståndet också för att skapa en större förståelse för spelarna. Om de skulle få ilskna utspel eller att de kanske tycker att de har blivit behandlade orättvist, så vet ju du själv efter att du tar mina kollegor om hur det kan kännas.
Precis. Jag försöker påminna mina kollegor också när vi skäller på domarna och tycker vi blir orättvist behandlade. Att så här har jag det varje gång vi tävlar oss emellan. Så att, nej, sen skämt åsido. Men jag tror som tränare så gör man ju det näst bästa man kan göra i sporten. Alla vill först och främst spela. Och sen när man inte kan spela längre, då hittar man ju andra vägar att stanna inom idrotten och inom hockeyn som vi alla älskar att hålla på med. Men den viktigaste anledningen är väl framförallt att man får tävla. Så tävlingen i sig är väl det som alla attraheras av och det är väl det som ger kickarna i grund och botten som man vill åt hela tiden. Så att här tävlas på alla områden, i alla möjliga galna
och det är
olika
sätt,
tävlingar.
Och det är ett sätt att hålla sig ung också. Att känna att man får leka och vara ett barn igen kanske. Lite åt det
absolut. Hållet. Jag tror ingen blir för gammal för att tävla. Om det är så att man spelar Yahtzee eller om man kör armhävningar i gymmet eller vad det är, så är det lika kul oavsett när man vinner.
Gillar du korv då?
Ursäkta?
Gillar du korv?
Ja, korv vill jag. Absolut.
Okej, så lite rätt här.
Ja, du får väl ett halvt rätt.
Nej, jag ska inte klämma in den faktiskt. Jag gick bet på den också. 2 raka bockar. Ska vi se, eller kryss. Nu ska vi se om jag får en bock på den sista. Du kan innerst inne tycka att dina bedrifter i SOG inte uppmärksammats tillräckligt väl och rättvist hemma i Sverige.
Så tänker jag aldrig. Jag
gör inte det.
Söker nog aldrig den uppmärksamheten att titta vad jag har gjort. Det är väl inte därför man håller på med i något yrke överhuvudtaget. Jag känner att det vi har gjort här har varit väldigt bra. Vi är väldigt stolta över förra säsongen givetvis när vi gick och vann allting. Men jag känner väl att man har väl ett respekterat namn innanför hockeyvärlden. Kanske inte har kommit ut i media alltid, men det är väl ingenting jag har tappat någon sömn över. Jag vet att man... som sagt, i hockeykretsar så har man väl skapat sig något sån här respektabelt namn och jag tror att jag skulle kunna vara ett intressant namn på tränarhimlen den dag man skulle vilja flytta tillbaka till Sverige igen också.
Ja, herregud ja. Men, det är många som skulle ställa sig i kö efter de här åren här nere.
Nej, men som sagt, jag har aldrig sökt någon uppmärksamhet. Det är många som frågar om varför jag får så lite uppmärksamhet i Norge eftersom jag är norsk och det har jag liksom aldrig funderat kring heller. Nu ska man komma ihåg att man har bott i Sverige sedan 94-95 någonting, om jag inte är helt ute och cyklar, sedan man var 16 år gammal. Och Norge är väl inte det största hockeylandet i sig heller. Hade jag varit skidtränare och jobbat i Schweiz, om man tittar på alpin skidåkning, så hade man förmodligen fått mycket, mycket större uppmärksamhet. Men som sagt, jag funderar inte så mycket kring själva uppmärksamheten. Man vill göra ett jobb, man vill givetvis bli anerkänd för jobbet man gör, men framförallt av dem man jobbar med och mot hela tiden.
Ja, men alla människor har ju ett visst form av bekräftelsebehov ändå, men du känner att det uppfylls så länge du erkänns inom hockeybubblan, om man säger så.
Det tycker jag. Och som sagt, det är ganska intressant här. Peter Forsberg bor ju i Sog också, och ibland när vi träffas och vi går på stan här, så kan folk komma fram och be om en autograf av mig, men de har ingen koll på vem Foppa är, och man känner ju sig som en idiot när man står sidan om och säger, men hallå, ser du inte vem som står sidan om här? Och barnen tittar på en och liksom ögonen tindrar, men de har inte ens tittat en sekund åt Peter, som är liksom en av världens bästa spelare, som står 2 meter bort. Men han tycker det är lika skönt som jag tycker det känns pinsamt och nästan lite awkward. Man står sidan om och känner att hallå, det är han ni ska fråga, inte mig.
Vad säger du då? Men, du, sorry Peter.
Eller vad? Ja, men precis. Vad ska man säga?
Ja, okej. Okay. Så att här i Sog och den här kantonen, då är det Don Tangnes före Peter Forsberg.
Nej, jag skulle inte vilja dra det så, men det har ju varit några roliga incidenter. Man blir nästan mer igenkänd än vad han blir på vissa ställen.
Ja. Så, men med tanke på hur det är i övriga världen, så kanske han tycker att det är ganska bekvämt också att få stå i din
skugga. Jag tror han tycker det är väldigt bekvämt. Jag tror han har varit... Det är inte så att han har varit speciellt avundsjuk för att någon annan har fått lite mer uppmärksamhet under en bråkdel av en sekund vid något tillfälle.
Då är det moment 3 i podden, och det är så intressant att få sitta här med dig och pick your brain. Jag har inte hittat den bästa svenska översättningen till det. Har du några förslag?
Pick your brain.
Ja, yeah, I want to pick your brain. Alltså, ta ut all information som du bor inne på. Vad har vi för svensk? Jag har ju försökt.
Jag kan hjälpa dig med norskan eller tyskan. Eller svenskan vad säger man är dålig på.
Vad säger man på norskan då?
Nej, jag vet. Jag skojar bara. Nej, men jag vet inte om hur mycket intressant som finns där uppe. Det snurrar mest runt där uppe emellanåt, ska jag erkänna.
Du, jag träffade Stefan Hedlund för några dagar sedan. Huvudtränare i Rapperswil. Ni hörde honom i podden för några veckor sedan också. Och han sa det när jag frågade, varför är det så många svenska tränare här nere? 8 av 13 lag har svenskar i sina stabar. Och om man räknar in dig som halvsvensk, så är det 4 huvudtränare. Och då tittade han på mig och sa, Don Tangnes, att det är du som har lett väg här för allihopa. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju smickrande givetvis att man kanske har gjort det, och så kan det väl delvis vara också. För schweizarna är ju väldigt trendkänsliga. Så det går ju lite att nu har nordamerikanerna varit starka under många decennier här. Och sen helt plötsligt kommer det, var väl en finsk våg innan jag kom in. Med Kari Jalonen som vann ett par tillfällen, och de hade ju, jag tror var 4 eller 5 finska headcoacher när jag kom hit för 4 år sedan. Och sen har man väl gjort ett jobb här och gjort resultat här som har satt den, vad ska jag säga, skandinaviska modellen på kartan. Och jag är väl skolad i den svenska skolan, som man får räkna mig som halvsvensk. som har gjort svenska mer attraktiva. Men jag tror framförallt att schweizarna också fått upp ögonen för att...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Man måste helt enkelt börja satsa mer på utveckling av sina egna spelare. Givetvis så är det viktigt för att alla klubbarna ska vara konkurrenskraftiga. Men jag tror att det finns schweizisk hockey har mycket att hämta just vad gäller utbildning av ungdoms- och juniorspelare för att man ska kunna ta tillvara på de här fantastiska resurserna och möjligheterna som finns här. Och där är vi väldigt lyckligt lottade i Sverige med enormt många duktiga ungdoms- och juniorledare. Och tittar man på den revolutionen som hände på juniorsidan under de senaste 10-12 åren så är det väl det man försöker liksom äta i kapp och plocka lite russinen av kakan från den svenska modellen men även skapa sin egen modell lite grann. För det är två olika länder och väldigt olika kulturer och ett skolsystem och som inte alls är likt det svenska. Så det går liksom inte bara att kopiera den svenska modellen rakt av utan man måste hitta sin egen modell helt enkelt.
Men efter att ha rest runt i Schweiz en vecka nu ungefär och träffat spelare och tränare och så ska man koka ner det till en mening så låter det som att ni svenskar ska professionalisera schweizisk ishockey lite mer med de dagliga rutinerna, beteenden och hur man för sig och är som hockeyspelare. Det är så jag tolkar det i alla fall.
Jag tror framförallt i hur man tränar, hur man lever på ett optimalt sätt för att man ska kunna bli en bättre spelare. Och det gäller ju både för såväl unga spelare som erfarna spelare. Och där tror jag nog det har hänt ganska mycket i schweiziska ligan de senaste 5-10 åren, framförallt kanske de senaste 5 åren på hur man ser sig själv som en elitidrottare helt enkelt och hur man verkligen gör allt man kan för att inte lämna någonting åt slumpen vad gäller både det man gör på isen, det man gör av isen och det man gör för att kunna återhämta sig och tävla och träna på absolut högsta nivå. Så att vi har kommit en bra bit på väg men vi är långt ifrån i mål.
Sverige har ju vunnit 2 finaler mot Schweiz. Men just med tanke på den revolution som kanske är på väg att hända här, tror att schweizisk ishockey kommer springa ifrån vår med tanke på de förutsättningar som finns här med ekonomi och intresse. Läktarkulturen här är ju fantastisk. Så det finns ju en grogrund i alla fall för den schweiziska ishockeyn att stå på.
Det är en bra fråga. Jag tror vi har ju en stor fördel i Sverige som jag sa på vad gäller traditionerna. Vi har hockeyintresset är så djupt rotat och jag tror den stora fördelen är att vi har väldigt många fler före detta spelare som hjälper till som ungdomsledare, som är duktiga ungdomstränare och ledare. Vi har lägger mer resurser på juniorverksamheten, spelarutvecklingssidan som gör att vi kan hela tiden ligga framkant i världen jämfört med de andra länderna, procentuellt hur många registrerade spelare kontra hur många som går hela vägen till världstoppen. Men jag hoppas och tror att schweizisk hockey har ju förstått att de också måste ändra på vissa saker för att närma sig. Och jag tror att det kommer komma dithän, men jag tror att det schweiziska skolsystemet och hur hela samhället är uppbyggt, det gör att spelarna mognas lite senare än vad en svensk spelare mognar. Skolan är mycket viktigare. De rubbar inte en sekund. Du får liksom inte ledigt från skolan för att du ska träna som man får i Sverige. Det är inte okej att man skippar några ämnen för att man ska kunna spela på högsta nivå. Utan här klarar du av att gå i skolan helt enkelt. Och kanske det bästa exemplet är vår målvakt här, Leonardo Genoni, som jag tror har en doktorand i ekonomi under tiden han har spelat, vunnit 6 mästerskap och spelat VM, jag vet inte hur många år i rad, och ändå under tiden hunnit läsa och klara av och skrapa ihop en doktorstitel i doktorand i ekonomi under tiden. Så att de är väldigt, som sagt, skolsystemet gör att jag tror de mognar lite långsammare än vad svenska ungdomar gör. Men jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en melodi här också för att vi ska kunna få spelarna och utvecklas i lite snabbare takt. Och jag tror att Schweiz kommer närma sig både Finland och Sverige och de andra toppnationerna på sikt. För jag tror det finns, som du ser här, enorma resurser som vi inte är i närheten av i Sverige på många år.
Nu ska jag skjuta iväg några punkter här under faktarutan, tänker jag. Är du redo?
Absolut.
Smeknamn?
Ja, många. I Sverige är det mest Baggen. Från då Norrbaggen givetvis, som kanske är det. Här är det Tango. Ja, det är väl de två som jag tror...
Jag gillade Tango.
Som går...
Föddes det här i Schweiz?
Ja, jag har väl hört det. Det är väl liksom med de här nordamerikanska så kallade vännerna man har som både i Nordamerika och som man har träffat i Sverige och som man har träffat här som har liksom fått fäste i det. Så att ja, det är väl de två smeknamnen som går igen oftast.
Ålder?
42.
Fordon?
Två bilar i Schweiz. Vi är sponsrade av BMW, så vi får väldigt, väldigt fina bilar.
Inte fy skam.
Vi är ingen som klagar.
Nej, man ser, det är ju någon Tesla-verkstad och det är finbilar i garaget också. Det är inga gamla fordon som åker runt här direkt, utan det är toppmoderna bilar.
Schweiz är ju, eller Zug är ju ett väldigt speciellt ställe. Det är ju bland de lägsta skatterna i hela Europa och framförallt bolagsskatten, vilket attraherar givetvis en hel del världsledande bolag och därigenom också en hel del rika förmögna människor. Så vi bor i en by här som där bor kanske 4-5 tusen. Och där har vi både en Ferrari-handlare, Lamborghini, Maserati, Bentley. Och så det kör runt väldigt många fina bilar. Så att det är inte så att jag kör runt och glänser i min BMW och känner att jag är kungen av Zug. Men vi har väldigt fina bilar, så det är absolut inte så att jag klagar.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja, det gör jag.
I procent, hur stor är skillnaden på en svensk tränarlön kontra vad man har här nere?
Den är i alla fall dubbelt, skulle jag vilja säga. Så du skriver ett nettokontrakt som utländsk tränare när man kommer till Schweiz. Vilket gör att du bor fritt här nere. Du kör gratis. Du är full försäkrad eller sjukvårdsförsäkring och så vidare. Och sen så har du då en lön på toppen av det. Så att du tjänar väldigt bra i Schweiz. Det är de som säger något annat. De ljuger. Sen ska jag tillägga att jag tror inte att det är den enskild största drivkraften till varför många flyttar till Schweiz. Utan jag tror att äventyret i sig, miljöomväxlingen, är väldigt viktig. Sen ska jag väl inte sticka under stolen att lönen är en del av det också. Och jag tror det är någonting som är en stor kulturell skillnad också. Att i Schweiz, Tyskland, ja, hela Mellaneuropa och egentligen kan man väl säga de flesta ställen i världen förutom i de skandinaviska länderna och Sverige framförallt, så är ju chefen eller tränaren i detta fallet mycket närmare toppen av hierarkin av vad spelarna tjänar än vad man är i Sverige, där tränaren i stort sett tjänar som botten av hierarkin i ett lag.
Jag hade förstått mig på det, ska jag väl säga.
Nej, och det tror jag hoppas att det är någonting som kommer ändras lite grann också. Inte för att man ska klaga på sin lön, men jag tror att som tränare så
du bär det yttersta ansvaret. Då tycker man ska vara bäst betald också.
Ja, du sitter på ett stort ansvar och det är mycket av resultaten som vilar på dina axlar. Och tittar man på hur ofta de olika lagen i de olika ligorna i hela världen i idrotten byter tränare, så måste det finnas en rimlig lön utifrån det ansvaret man bär. Och därför tror jag att lönerna i Sverige är på väg uppåt igen också.
Jag hörde någonstans mellan 2-3,5 miljon kronor netto på tränarna. Är det liksom någonstans där det ligger, eller är det en uppfattning som du inte delar?
Vad sa du, 2-3,5?
Ja.
Ja, det skulle jag nog vilja säga stämmer ganska bra.
Då var du på toppen av din karriär.
Det hoppas jag inte.
Nej, men jag tänker, när var det? Är det nu eller?
Det har jag inte varit än.
Nej, du tänker så, ja. Just det. Men färsk mästartränare, alltså att ta hem det där förra säsongen, trots att det var pandemins klor i hockeyn och i världen som gjorde att det inte kunde bli en läktarfesten som man hade hoppats på. Men att få stå där och känna, vi gjorde det. Kan du få stå på pälsen när du tänker tillbaka på det?
Absolut. Alltså, du kommer alltid bli dömd utifrån de resultat du gör. Jag sa det vid något tillfälle efter att vi vann i fjol, vilket jag fick lite kritik för. Att jag var nästan mer stolt över poängrekordet under en hel säsong än att vi verkligen vann. För man vet ju som tränare att du har ju vissa saker du verkligen kan kontrollera och andra saker som du inte kan kontrollera fullt ut. I ett slutspel så kan du få skador. Du kan ha något domslut som går emot i fel lägen som gör att du torskar även om du kanske var det bättre laget och så vidare. Men jag var definitivt gladare över att vinna titeln och vinna seriemästerskapet och sätta den här poängrekorden. Men jag var nog mest stolt över själva poängrekordet, att vi kunde spela på en så pass hög nivå över så lång tid. Och tittar man på mina 4 år här nere så långt, så måste jag ändå säga att vi har legat 1-2 hela tiden. Och vunnit kuppen och vunnit liga nu också. Att vi har legat där uppe på en konstant nivå under 4 år tycker jag är någonting som man som tränare är mer stolt över än att man har vunnit en gång. Så jag hoppas ju att det ska komma fler titlar och fler mästerskap. Men att man hela tiden ger sig själv chansen, eller att vi ger oss själva chansen att vinna varje år, det är inte helt enkelt. Om du tittar på de olika ligorna och SHL inte minst, så är det sällan att du har de samma lagen. Kanske med Skellefteå som undantag de senaste, som kommer tillbaka varje år och är i final eller går väldigt långt.
Ni bröt ju en trend också. Det var bara 4 lag som vann och vann och vann sedan 98 fram tills ni gjorde det. Och sen har du vunnit kuppen med Sog också. Vad skulle du säga? 1-2 hela tiden ni är där uppe och tampas. Framgångsresa deluxe när du var det här. Vad är den enskilt största faktorn till det, skulle du säga? Att du har hjälpt föra Sog så högt upp?
Men jag tror vi har hittat en ganska tydlig identitet på klubben. Och vad ska jag säga? Jämföra lite som med Frölunda i Sverige. Att kommer du till Sog så vet du hur vardagen kommer se ut. Du vet att du kommer kanske träna lite mer och det kommer kräva lite mer av dig både på och utanför isen och vad du gör på andra ställen. Och nu lägger jag ingen värdering i vad som är bra och mindre bra, men den identiteten tror jag har varit ganska tydlig, och jag tror vi har varit ganska tydlig med sättet vi vill spela på också, vilket har gjort att vi har kunnat hålla oss på en jämn nivå under tid. I år har vi ju blivit av med en hel del ledande spelare som har lämnat för NHL och andra klubbar i Schweiz. Det är väl det som händer när man har lite framgång, att folk blir mer eftertraktade och får större kontrakt och erbjudanden från större ligor och så vidare. Men så här långt så har vi ändå klamrat oss kvar i toppen i år igen, och det tror jag är för att vi har varit ganska tydliga med hur vi vill spela och hur vi vill bedriva verksamheten och rekryterat sunt utifrån det också.
Din största motgång?
Jag fick väl sparken i Rögle efter mitt andra år som tränare.
När det gick trögt i Hockeyallsvenskan där?
Ja, men precis. Och det kan man väl säga var en motgång. Men nu i efterhand så ser man väl det som en av sina största läroperioder, när man först vann Hockeyallsvenskan första året och sen åkte ur med huvudet förra året efter. Och sen då fick lämna en bit in på tredje säsongen. Och det var klart att man, som 31-32-åring, så var man kanske inte riktigt redo för den utmaningen. Eller redo, det vet man väl aldrig när man är. Men vi hade väl inte den uppbackningen och styrkan i föreningen så att vi verkligen kunde bygga ihop det på rätt sätt då. Så det är klart att just då var väl det den största motgången man har haft i karriären. Men utan den så tror jag inte jag hade suttit här idag och haft framgångar heller. För det var ju, som jag var inne på tidigare på den, då kanske man lärde sig ganska mycket, eller mest om sig själv, hur man är när man är som bäst och hur man är när man är långt ifrån att vara på sitt bästa. Hur man funkar under stress och under press och så vidare. Så att det var en väldigt viktig erfarenhet, men såklart en jobbig sådan i stunden.
Man kan väl lugnt säga att Rögle är en annan klubb idag än vad den var då.
Jag är väldigt imponerad över resan som har gjorts i Ängelholm de senaste åren. Och det är klart att tvillingarna har ju gjort ett outstanding jobb där. Kan man verkligen drivit laget till nästa nivå. Chris har gjort ett jättebra jobb som sportchef. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram en person till som jag tror har fått för lite uppmärksamhet utifrån det jobbet han gjorde, och det var Marcus Turesson. Under hans tid som klubbdirektör där, så tyckte jag att han verkligen ändrade lite i klubbkulturen och ställde lite jobbiga frågor och var obekväm på många bra sätt som gjorde att kanske som gjorde till och med att Chris och Cam hamnade där de hamnade. Och jag tror han kanske, utifrån vad jag har förstått från utsidan sett, höll dem lite i öronen under första tiden också och hjälpte dem att etablera sig. Så att det är väl de tre nyckelfigurerna tillsammans med givetvis Svante Paulsson som är motorn bakom finansieringen och den långsiktiga satsningen som har kanske största äran för att det har blivit så bra som det har blivit så här långt.
Men är Rögle din klubb i Sverige, kan man säga så? Du har ju fyra säsonger i Linköping också.
Det är klart att man följer både Linköping och Rögle lite tätare än andra klubbar eftersom man har starka band till båda ställena. Men det är klart med, eftersom vi har vår bas och hus i Ängelholm, så är ju Ängelholm lite basen för vår familj. Och man har ju verkat i den föreningen absolut mest. Så att det är klart att den föreningen ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Men i den här branschen är det farligt att ha för starka band till klubbar. För du måste ju gå dit jobbet finns. Jag ska arbeta och det ska finnas en timing och en vilja från båda hållen att jobba tillsammans. Men oavsett så tror jag nog att den dagen man slutar i den här branschen så kommer säkert Rögle vara en av de klubbarna som man har starkast band till oavsett.
Din favoritplats?
I sängen höll jag på. Nej. Bergen har man ju lärt. Alltså naturen har man ju verkligen lärt att uppskatta här i Schweiz. Jag är norrman, så jag liksom, varenda norrman är ute på tur och ute och åker skidor och promenerar i bergen och så vidare. Men jag skulle vilja säga att schweizarna är det i kubik. Mycket på grund av den fantastiska naturen som finns här. Men det är väldigt inspirerande att bara vandra runt i både uppe i bergen och nere vid sjöarna på många olika ställen här. Sug är ju fantastiskt vackert också. Jag vet inte om det är ett ålderstecken om man börjar titta på naturen, men det låter lite gammalt.
Det kan vara ett coronatecken också.
Men jag har faktiskt lärt mig, vi har en hund nu också, så nu är man ute mycket på grund av den, men det är lite andningshåll när man kan bara gå ut i naturen och
men vi ska säga, du har ju familjen här nere också. Du har inte de kvar i Ängelholm, utan ni kan ju också bygga ett liv här på ett helt annat sätt när man är allihopa.
Ja, men det var en förutsättning. När jag var i Linköping så hade jag ju familjen kvar i Ängelholm och vi höll på att veckopendla fram och tillbaka. Och det funkar ju när dottern var ung. Men sista året blev det, då var hon liksom, fram till det sista året var hon lite som hunden. Hon visste inte om hon gick ut med soporna eller om hon var borta i 2 veckor. Men eftersom hon började bli större så givetvis så skar det hjärtat många gånger när man fick lämna henne och inte träffa dem på ett tag. Och det blev nästan en liten, för oss, en ohållbar situation. Eller för mig framförallt.
Var det därför du bröt kontraktet också?
Ja, det var den största anledningen.
Det var det, okay.
Det skulle jag vilja säga. Och tanken var väl egentligen att jag skulle ta ett år ifrån hockeyn.
Du hade inte gjort klart med SOG då?
Nej, det hade jag inte. Och när jag började prata med SOG så var ju tanken först att jag skulle komma ett år senare. För SOGs tränare här hade ju ett år kvar på kontraktet också. Men efter vi hade träffats ett par tillfällen så frågade de om jag inte ville komma direkt. Och då blev det snabba ryck och snabba beslut i familjen Tangnes som vi skulle flytta till Schweiz och bryta upp allt eller hur vi skulle göra. Och då blev det så. Och det är vi såklart glada och tacksamma för idag att vi tog det beslutet.
En klubb du inte gillar?
Ja, alltså, man har ju sina olika fighter med olika klubbar beroende på var man jobbar. Här är det klart att Zürich och SOG har ju en stark vad ska jag säga, det är derby och det är två klubbar som gärna vill vara herre på teppan och det är mycket prestige på spel, så att Zürich SOG är ju, ja, det är väl en klubb man har lärt sig inte gilla.
Det förstod man inte minst när du och Rickard började bråka där också på isen.
Kanske dumt om man tar upp det.
Ja, för då kunde jag gå in på det där ganska naturligt.
Nej, det är väl klart, det är kanske inte vårt stoltaste ögonblick, varken för Rickard eller min del. Samtidigt så är det väl det som är lite passion, alltså det sköna med ishockeyn och med sporten generellt, att det är passion och det har ju förmågan av att driva fram det bästa i en, men tyvärr emellanåt det sämsta i en också. Så att det var väl ett av de tillfällena där det inte drog fram det bästa ur en. Och det hjälpte ju inte att det var noll personer på läktaren och att
det hördes i kameran
hördes ganska bra rakt in i kameran. Men som sagt, skulle gärna ha det ogjort, men samtidigt så det var ett dåligt sätt att visa sin passion. Men som jag sa, den här idrotten har ju en förmåga att dra fram det bästa och det sämsta in, och ibland drar det fram det sämsta in, och man kan bara säga att ja, tyvärr, det hände, och man sa saker som man inte borde ha sagt. Men både jag och Rickard har kunnat lägga det bakom oss och gå vidare. Vi har inga hard feelings oss emellan idag.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Om vi pratar svensk ishockey så måste jag ju säga att jag tycker att vi måste ändra sättet att se på tävlingen. Vi måste tillåta barn att tävla, och vi måste göra det fint att vinna. För det är en naturlig del i livet att vinna och förlora och lyckas och misslyckas. Och kanske fokusera mer på hur man ska hantera att lyckas och misslyckas och vinna och förlora. Även också vad gäller det fysiska spelet i SHL, vilket har frustrerat mig mer och mer de här senaste 4 åren när man har sett det på TV och utifrån och inte varit lika känslomässigt involverad som man var när man själv verkade i SHL. Så tycker jag också att vi måste lägga ett mycket större fokus på hur vi beter oss på isen. Inte bara den som tacklar, men den som ska försvara sig. Och det måste vi givetvis då jobba med längre ner i åldrarna. Så att vi utbildar ungdomsspelare, juniorspelare i att försvara sig. I att hur man går in i olika situationer. Och där har vi som tränare en viktig uppgift att jobba tydligare med den biten. Och jag tycker även de som bestämmer över svensk hockey har en viktig uppgift att också lägga fokus på hur man tar emot en tackling och inte bara hur man inte levererar en tackling. För jag tycker ibland att fokuset ligger för mycket på man stoppar klippet i rätt tiondel eller hundradel, och sen har man väldigt många experter som säger, hur kan han tackla mitt i ansiktet, open eyes där, från blindside hit och dit. När man egentligen sitter som tränare och tänker, hur kan han gå in i den situationen utan att vara medveten om att han kan bli tacklad? Hur kan han gå in i sarghörnet på det sättet utan att
skydda sig själv
på ett bättre sätt? den debatten, den måste vi liksom vrida tillbaka lite grann. Och med det sagt så tycker jag att det är väldigt positivt att antal hjärnskakningar verkligen har gått ner. Och att det är det absolut viktigaste uppgiften vi har, att skydda våra spelare och göra det till en säkrare arbetsplats helt enkelt. Men jag tycker också att ibland försöker vi vara så in i bombens politiskt korrekta att vi ser ju inte hela bilden, utan vi ser bara den populära sidan av bilden, som jag vet att jag får lite pluspoäng till höger och vänster för att jag lyfter fram. Men jag tycker det som inte har lyft fram så här långt tillräckligt mycket är väl så viktigt att vi börjar lyfta fram ännu mer.
Mycket kloka tankar, och alla följdfrågor jag hade som poppar upp i huvudet svarar du faktiskt på. Men för att återgå till det första där med tävlingen i ung ålder, där är det en enorm skillnad på schweizisk lärdom nu till de unga kontra hur det är i Sverige också. Vad tror du kan bli konsekvensen av att man upp till 12 års ålder inte får tävla, inte får räkna resultat, inte får registrera hur många mål eller assist eller poäng man har gjort?
Att det är fult att vara bäst. Det är väl det jag är rädd för. Och det borde det inte vara. Barnen själva vet vem som är bra och mindre bra. Barnen själva vet vem som vinner och inte vinner. Jag tror det handlar mer om att kanske utbilda föräldrarna och utbilda oss vuxna hur vi ska hantera lyckanden och misslyckanden. Och hur vi ska kunna hjälpa och coacha barnen. Så där är ledarskapet mer viktigt än att barnen inte ska få tävla eller...
Jag håller med,
för duktiga.
Vi pratade om det här under lunchen, då så jag tycker att man behandlar symptomen och inte angriper sjukdomen, om man ska ta att det är föräldrarnas fel här som är sjukdomen, som det är just nu.
Ja, precis. Det är ett samhällsproblem, och jag tycker att man ska strypa möjligheten att vara bra. Det är ingen som stryper möjligheten att någon ska vara bra i skolan. Men när man är bra i idrott, då är det nästan att vi måste bromsa honom, han är för bra. Jag tycker det är lika naturligt att man lyfter upp spelare i äldre åldersgrupper i ännu större utsträckning om det är någon som har liksom utvecklats på en snabbare takt än sina medspelare i samma ålder.
Och sen handlar det om att samla upp de som inte har utvecklats i den utsträckning som de här har.
Det handlar inte om att exkludera någon. Det handlar mer om att nivåanpassa utbildningen, som jag tycker är helt naturligt egentligen. Man gör på många andra områden, men i idrott så ser vi det som någonting fult nästan, att man är bra för tidigt. Sen är det ju andra aspekter som kommer in i bilden när man utvecklas snabbt. Att man måste kanske titta till andra aspekter, att den spelaren får med sig hela registret. Att han inte hoppar över några trappsteg helt enkelt. Men att det ska liksom nästan, att man ska nästan skämmas för att man har en son som är duktig i idrott eller en dotter som är duktig i idrott. Så får det ju inte vara, utan det ska vara att det ska nästan firas eller hyllas. Att titta på den här killen, vad duktig han är. Hur ska vi hjälpa honom att bli ännu bättre? Den synen, där tycker jag vi behöver ställa oss lite frågor. Hur ska vi kunna hantera det på ett bättre sätt?
Ett lag du gärna vill träna?
Det största du skulle kunna träna i hockeyvärlden måste vara ett av de kanadensiska NHL-lagen. Så nu är detta en utopi, en dröm. Om du frågar vilka jag skulle vilja träna någon gång, så måste man väl ändå säga Toronto eller Montreal som är lite hockeyns mecka. Och göra dem framgångsrika skulle vara väl det ultimata man skulle kunna göra inom hockeyn.
Mer realistiskt då? Sitter och funderar på en återkomst till svensk ishockey? Nu har du kontraktet 2024, förlängde för hösten.
Nej, det gör jag inte. Jag tror det är farligt att börja göra det. Jag försöker verkligen bedriva mitt jobb, och jag får predika det för mina spelare hela tiden också, att fokusera på det du kan påverka som är rakt framför hela tiden. Börjar du blicka för mycket framåt, då liksom tappar du fokus från det som är viktigt här och nu. Och jag trivs alldeles ypperligt här i Zug. Jag har 2 år kvar på kontraktet, och man får frågan emellanåt om olika klubbar och olika ligor, men som jag säger, allt det här är en färskvara deluxe, och just nu kommer man från att ha vunnit och är liksom ett hypat namn för tillfället, men jag har fått sparken också. Jag vet hur het man är på marknaden då, vad media tycker om ändå, så att jag tror det handlar mer om att göra bra ifrån sig där jag är nu. Och jag måste nästan säga att SOG för mig är väl kanske ett av de absolut hetaste och bästa klubbarna utanför NHL. Så jag ser absolut ingen anledning att jaga något annat än där jag är just nu. Och det har varit en fantastisk resa så här långt och jag brinner väldigt mycket för att vi ska kunna hålla oss där vi är något år till. Sen vet man att som tränare så har man ju en viss limit när man kanske har spottat ut sig alla floskler för spelarna och sponsorerna och fansen har hört samma saker om och om igen och det börjar bli dags för en ny röst och ta över, men än så länge så har jag enbart SOG jag fokuserar på.
Där är du om 10 år.
Jag hoppas ju att jag fortfarande får verka och jobba inom ishockeyn. Jag trivs ju väldigt bra i tränaryrket och sen är väl någonstans har jag väl lite, är jag lite nyfiken på sportchefsjobbet också. Men jag är en väldigt bedrövlig administratör, så det är väl det som det är väl den sidan av jobbet som verkligen skrämmer mig. Annars är ju själva lagbygget någonting som tilltalar mig väldigt mycket också. Men,
fördelen nu är att vi ser att de staberna utökas så att det finns en general manager och så finns det en sportchef för herr och sportchef för dam till exempel i Sverige då. Så då kanske man kan jobba mer initierat och riktat mot de här frågorna som du gillar.
Ja, jag tror jag på många sätt skulle kunna vara en bra sportchef. Men om jag skulle bli för mycket fast i administrativa uppgifter så skulle jag vara en helt bedrövlig sportchef. Så att, men som sagt, jag trivs väldigt bra att jobba med tränarvardagen. Att hantera vinster och förluster, lyckanden och misslyckanden. Och att spelare som har olika utmaningar man får hjälpa dem med. Och se spelare växa till bättre, viktigare spelare. Alltså den vardagen, den tycker jag är väldigt inspirerande att jobba i. Och den hoppas jag ska hålla mig ung även om 10 år också.
Dan, klockan klämtar och du har annat att rusa till i den här miljön i Schweiz. Otroligt tacksam att jag fick en dryg timme med dig i alla fall och blicka tillbaka lite på vad du upplevt och nuvarande status och även lite framtid. Så tack så mycket.
Tack så du, Adam. Kul att träffas.
Väldigt trevligt. Och har ni några tankar eller funderingar som ni lyssnar på det här, adam.johansson@expressen.se som gäller, eller hör av er till mig på sociala medier. Nu sätter vi punkt för Dan Tagnes avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.